Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, avsnitt 42. Det är en podcast om Stockholm och politik i Stockholm. Jag heter Kalle och med mig har jag Mikael.
Hej.
Hej. Och Anna är här.
Hej.
En liten stund. Du ska iväg.
Jag ska iväg, ja.
Vad ska du göra?
Jag ska på feministfestival bara.
Ja, ja. Coolt. Det ska inte vi.
På Östermalm också.
På Östermalm, ja. Det,
fint ska det vara.
Fint ska det vara. Vi spelar in 7 mars, dagen innan 8 mars. Det är lite det här att folk lägger sina grejer på 7 mars istället för att det är en lördag.
Nej.
Är det inte
alltså
så?
Nej, de flesta är imorgon.
Är de flesta, men det är så här, det händer ändå grejer idag som är relaterade till 8 mars.
Ja, jag har inte hunnit kolla upp alla grejer. Det är nog den här festivalen, tror jag.
Ja, okay. Bara, eller? Jag såg att det var några av de andra städerna som jag tar något in tillbaka hade lagt till, till exempel.
Det tycker jag är skandal.
Skandal.
Rent ut sagt. Eller i så fall får man köra en 2-dagars ta natten tillbaka istället.
Just det. Ja, kanske det. Det är ju ändå, men om man kör natten så är det ändå så att man kan liksom komma in där
alltså
på.
Alltså enligt kyrklig tid så börjar ju dagen 6 dagen innan.
Okej, okay, ja. Så enligt kyrklig tid så är det okej.
Okay. Så efter 6 så är det 8 mars.
Mm.
Oj. Speciellt, det visste jag
inte.
Det
är så man får ihop det att Jesus var på korset 3 dagar fast det bara är typ en dag.
Hur, okej. Okay. Ja, det kan ske någonstans i bibelbältet alltså när man kör den här grejen. Ja.
Nej men så alltså judisk tid är ju också, eller judisk tid börjar ju när solen går ner.
Mm-hmm.
Ja men okej, logiskt. Ja, det är ganska logiskt. Men det funkar inte riktigt i Skandinavien.
Men man bara anpassat det till att 6 för att det är smidigare.
Ja just det, för jag tänker att det inte funkar bara på platser där det är ljust på kvällen.
Nej, precis. Ja. Alltså det är ju ett jättestort problem både för muslimer och judar. Eller jättestort problem jag kanske tar i. Men det är ju bra att ramadan är nu när typ natten är ganska lång och så.
Mm.
Det är jobbigt när det är mitt i sommaren, när det är typ 2 timmar.
Verkligen.
Precis. Ni kämpar på, ni som är religiösa.
Ja, jag gör inget det... sånt i och för sig.
Ja. Men,
Men så Anna, du kommer inte vara med resten av avsnittet. Vi bara tvingar dig.
Ska jag gå nu? Okej, jag kan gå nu.
Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om lite brottslighet.
Organiserad brottslighet.
Organiserad brottslighet, kanske.
Systemhotande brottslighet.
Systemhotande brottslighet. Nämligen om muthärvan på trafikförvaltningen. Sen ska vi ska prata lite om den här nya vänsteralliansen som ställer upp i kommunvalet också.
Mm.
Och så ska vi säga några ord också om nedläggningshotade museer på grund av marknadshyror.
Ja, eller jag vet inte ens om det är marknadshyror. Det är bara alltså, dumma hyror.
Ja, det är marknadsmässiga hyror. Ja, vi kommer till det. Men först så ska vi peppa lite för lite olika så här events som händer.
Ja.
Tänkte jag. Kollektivtrafikgruppen i Stockholm har ju hållit på med den här kampanjen Biljettstrejk som vi har pratat om tidigare. Och den är ju avslutad nu för den här gången. Men det ska vara en fest på Cyklopen den 28 mars. Där vi vill typ att alla kommer. Och det kommer vara liksom dels panelsamtal och liksom ja, lite så här politiskt innehåll om just kollektivtrafiken och organisering kring kollektivtrafik. Men sen kommer det också vara musik med liveband och så. Och DJs. Och det kommer bli jättekul. Så kom på det. Det börjar 7 den 28 mars. Man måste skriva upp sig innan. Jag kan länka till dit man skriver upp sig i beskrivningen till avsnittet.
Man kan säkert också skriva upp sig på plats, eller?
Ja, men det är bra. Om
men skriv helst upp er.
Ja, skriv helst upp er innan. Så det är det. Och ja, men vi har festen för alltså, att också, eller jag har tänkt på det i alla fall så, att det är kul att också träffa folk som har kanske varit med i den här biljettstrejken och liksom prata just om, med andra om den kampanjen. Eftersom man liksom, det är många som har deltagit men man har gjort det liksom på egen hand så att säga. Man har inte, det har inte varit så här att det har varit så mycket socialt utbyte under tiden. Så att det blir ett bra tillfälle, tror jag, att liksom möta andra som är intresserade av de här frågorna. Liksom. Och sen lite närmare inpå så är det ju en demonstration den 15 mars. Och det är en demonstration, ja, men den heter För en human migrationspolitik. Den handlar ju helt enkelt om att alltså, demonstrera mot utvisningspolitiken som regeringen har fört. Liksom med, ja, men olika grejer, som med de här tonårsutvisningarna, om deras planer på att dra in de permanenta uppehållstillstånden och så vidare. Det tycker jag alla ska gå på. Det är klockan 1 på Norrmalmstorg i Stockholm då på söndagen.
Vilken söndag var det?
15 mars. Och det är också en del av en så här större mobilisering i hela landet. Jag tror att det är över 20 stycken städer som har anmält att de ska ha demonstrationer den helgen. Så det är väldigt kul faktiskt att se att det blir en så stor uppslutning liksom kring en gemensam demonstration i de frågorna. Det känns som att det var länge sedan,
ja, jag
det var den typen av mobilisering för just.
Det kanske blir som motsatsen till den demonstrationen som hölls 2015, där Stefan Löfven talade.
Jag
sa de bevingade orden, mitt Europa bygger inga murar. Exakt en vecka innan Sverige införde den strängaste migrationspolitiken i Europa.
Ja.
Så kanske det här blir motsatsen.
Precis.
Att det är en demonstration och sen en vecka senare.
Det är alfa och omega.
Så bara blir det bra migrationspolitik igen.
Just det. Ja, det är ju intressant att se regeringen nu verkligen. Alltså då att de har backat på flera av de här grejerna.
Ja. Yeah.
Uppenbart är oroade över att hur det går i opinionen för dem.
Ja.
Just på grund av det här. Så att, men det är väl bra tecken på att det bara fortsätta, att man liksom har på något sätt vind i seglen, så att säga.
Ja, verkligen.
Okej, ska vi gå vidare till vårt första ämne här för dagen med muthärvan?
Ja. Du har delat massa länkar till notiser i DN.
Ja,
där DN säger så, en till arresterad.
Ja, precis, det är en sån.
Eller arresterad finns inte, vad heter det? En till häktad.
Men det är en sån story som utvecklas löpande. Sen läste också Bussmagasinet hade faktiskt ganska bra.
Ja, vem gör Bussmagasinet?
Vem gör Bussmagasinet? Det är en bra fråga.
Är det liksom CK eller är det?
Nej, det känns inte som en facktidning.
Sveriges bästa magasin om kollektivtrafik. Börsbranschen.
Ja, det är kanske ett branschmagasin, eller?
Ja. Alltså jag undrar om det är typ en sån nördtidning.
Ja, men det kan ju också vara det. Det att finns ju just för kollektivtrafik och tåg och sånt, så finns det ju nördar.
En om oss.
Ja, men det sa inte så mycket, kan jag säga. Jag kollade.
Nej, men jag, om det inte står explicit att det är en branschorganisation, så tror jag vi måste tolka det som att det är en tidning för personer som är väldigt intresserade av bussar.
Ja, det kan det vara. Det kan det vara.
Autism är alltid en superkraft. Inte alltid kanske, nej, men just i det här fallet.
Just det. Nej, men för att prata lite om själva vad det här handlar om. Det är då 5 stycken personer som är misstänkta i den här härvan. Och det handlar om givande och tagande av muta som verkar skett mellan en person på SL och en person på ett bolag som heter Adversity Sverige AB. Och de håller tydligen på med olika former av underhållsarbete inom kollektivtrafiken.
Okej.
Okay. Ja. Så att det är alltså ett mindre bolag. När den här nyheten först kom så tänkte jag att det var liksom
Arriva.
Ja, precis. Något av de som liksom kör kollektivtrafiken. Tänkte jag att det kanske handlade om mer. Det är där, och det är väl för det är där som också det finns de absolut största upphandlingarna.
Ja, men jag tänker ändå så om det är, om det är bolaget som mekaniserar.
Ja, men de höll på med typ så här, du vet, spårunderhåll och sådana saker.
Alltså, ja, men jag tänker att det är ganska stort. Jag tänker att det finns jäkligt mycket spår.
Det gör det.
Som ska underhållas.
Och
för det var ju inte små, vi kommer till det, men det var ju inte små summor som hade.
Nej, det var ju stora miljonbelopp liksom.
Ja. Och då tänker jag att då måste det ju vara för att de får miljonbelopp, alltså mycket större miljonbelopp i upphandlingar.
Mm. Jo, precis. Bussmagasinet skriver också att polisen fryst 6 miljoner av företagets tillgångar för att det ska finnas några pengar kvar vid en eventuellt fällande dom. Ja. Det är väl smart. SVT skriver också att det är en av dem som blev häktad då är en företagare som tros ha betalat ut pengar för att få uppdrag som underleverantör till ett företag som SL har avtal med.
Ja.
Så ja, det är väl den mest liksom, den tydligaste beskrivningen av vad det här handlar om i grunden. Liksom. Det handlar ju om att man ska få de här avtalspengarna genom upphandlingar.
Ja, och med tanke på att de har betalat typ 5-6 miljoner till personer anställda på trafikförvaltningen. Va? Eller en.
Ja, eller alltså det
är lite oklart.
Det är lite oklart och det är en pågående utredning så att vi vet inte exakt.
Nej, men det betyder ju att de måste ha fått mer än det tillbaka.
Ja, men precis, värdet på de här.
Eller annars känns det som en dålig deal. Om det är så att vi betalar dig 5 miljoner så vi får ett avtal på 6 miljoner. Det känns ju som en ganska... Ja, men det känns som en ganska dålig deal. Så det känns som att det borde ha varit mer pengar det handlar om.
Nej, men det är klart, förmodligen. Utöver då den pågående polisutredningen så har också regionen tillsatt en extern granskning. Och den ska då... citat, undersöka om det finns områden där regionens eller SLs internkontroll behöver förbättras. Minska risken för att regionen utnyttjas i brottsliga syften. De ska också granska andra transaktioner inom regionen där det aktuella företaget, alltså Adversity Sverige AB, har varit inblandat för att se om något tyder på liksom fler oegentligheter. Och man ska också granska SLs eller då trafikförvaltningens arbete mot korruption och undersöka om det kan förbättras. Sen hade Moderaterna och de andra högerpolitikerna, de tyckte att man borde granska den politiska ledningen och ledningen på SL som en del av detta. Men det gick inte det rödgröna styret med på.
Mm-hmm.
Ja, jag vet inte. Alltså det är kanske inte just i den politiska ledningen som korruptions...
Nej, kanske inte. Liksom. Men jag tänker ändå ledningen av SL.
Ja, där finns det ju en del som...
Känns ju som att liksom...
Precis.
Men jag tycker väl i grunden så tycker jag att Moderaterna har rätt i det här. Men jag förstår att det är politiskt motiverat från deras sida. Alltså de gör inte det här för att de faktiskt bryr sig.
Nej, precis.
Men i sak så tycker jag nog att de har rätt just i det. Att...
Mm. Nej, men precis. Jag håller med. Om det. Och det har ju liksom chefer på trafikförvaltningen, jag vet inte hur det är med den nuvarande chefen, men tidigare i alla fall har det ju varit personer som kommit från företagen som kört kollektivtrafiken och så vidare, att det har varit de här svängdörrarna.
Yeah.
Och det har vi ju pratat om också tidigare kring det här typ att Sverige sjunkit i så här globala korruptionsindex och sådana saker.
Yeah.
Och just att en av anledningarna till det är de här, att så här risken för korruption och mutbrott blir större när personer kan gå mellan företag och förvaltning och politik och så.
Ja, och redan det i sig själv är ju nästan en form av muta för att ta med dig information.
Ja.
Alltså särskilt om du går från förvaltning till företag.
Ja, men precis.
Så betyder det ju automatiskt att du tar med dig insiderinformation som det företaget kan utnyttja. Alltså, det visar ju på att det här problemet. Alltså en sak är att vi som liksom vänster eller någonting kan ha en grundläggande kritik av att kollektivtrafik överhuvudtaget upphandlas.
Mm.
Men ett mer kanske ett problem som fler borde se, det är ju att det finns ett väldigt stort problem med alla dessa underleverantörer som hela tiden finns. För att en sak är att man kan ha koll på att man upphandlar ett rimligt bolag, liksom det är möjligt att göra granskning.
Mm.
Av dem, men det är inte möjligt att göra granskningar av alla underentreprenörer.
Nej, för att det är ju liksom flera hundratals ibland. Alltså...
Ja, precis. Och det är flera i led.
Mm.
Och då det blir helt enkelt oöversiktligt.
Mm.
Och då är det tyvärr så att i många branscher, det förekommer helt enkelt liksom relativt kriminella bolag ganska snabbt i en sån kedja. Liksom.
Ja, men precis.
Jag har jobbat lite fackligt med byggbranschen där det liksom är fullt av det.
Ja.
Och då kan man säga så att NCC eller Scania, de bedriver ju inte, alltså de som är anställda av dem är ofta under bra villkor liksom.
Mm.
Men när det är det tredje, fjärde underleverantörsbolaget. Och det är ju de anställda liksom. Ja. Sen korruption är ännu en sak liksom. Men...
Ja. Jo, men precis. Ja, men kring det där, vi sa ja, men just liksom när det ska ju finnas så här på något sätt mekanismer som ska motverka det här med att man tar med sig insiderinformation som är relevant och sådana saker.
Mm.
Men frågan är liksom hur bra sådana där sånt funkar liksom i verkligheten. Ett exempel på det där som också du var inne på var ju, det kommer faktiskt en nyhet från Stockholms stad att de ska börja
ha städning.
Ha städning själva av förskoleverksamhet i staden. Yeah. På grund just av att det har avslöjats städbolag som varit hållit på med välfärdsbrottslighet men också lurat arbetare på lön och sådana saker.
Städbranschen är ju ökänt vidrig liksom.
Jo, men precis. Så det är ju liksom, det är ju det som är steget bort från det här, är ju att man måste ta mer eget ansvar över verksamheter liksom i kommuner och regioner, tänker jag ändå.
Ja.
Det har vi sagt förut, det är inget nytt.
Ja, absolut. Och det är liksom igen, och det är som, ja, men med den här städningen, då klagar högern på att ja, det blir dyrare. Men alltså, ja, men det blir dyrare, men det blir också inte kriminellt och det blir rimliga arbetsvillkor.
Ja, precis.
Och det är värt det. Och sen så får man kanske höja skatten eller låna pengar eller man får hitta ett system liksom.
Just det, ja.
Men det är som alltså målet med att ta, alltså ibland så kan målet med att ta verksamhet i egen regi vara att man sparar pengar på det. Men ibland är målet att man kan säkerställa att sker på ett rätt sätt. Liksom.
Ja, men precis.
Sen så är det såklart inte det är inte felfritt liksom det heller. Nej. Men det minskar ju risken.
Ja, men verkligen. Precis. Sen så är frågan, kommer vi kunna höja skatten i framtiden när regeringen vill göra det olagligt för kommuner att höja skatten?
Ja, precis. Alltså det är ju någon sorts vansinne liksom.
Ja, vi ska kanske inte
grotta ner oss. Nej, men jag kan prata om det för det. Ja. För det, jag tänker det är en ganska viktig sak eller så, för man ser också på liksom på Socialdemokraterna hur de hela tiden är fast vid den här frågan om budgetbalans, som de säger så. Ja, men regeringen har tagit bort reformutrymmet och då är man så, alltså A, du kan ju höja skatten igen, och B, du kan låna pengar. Sverige har alla möjligheter att låna pengar väldigt billigt.
Mm.
Alltså svenska staten då.
Ja.
Och samma liksom det här med att man JO-anmäler regeringen med hänvisning till finanspolitiska rådet.
Mm.
Men det är väldigt konstigt att en helt odemokratisk, ideologiskt präglad institution som finanspolitiska rådet ska styra över Sveriges ekonomiska politik. Det ska ju svenska folket göra.
Ja. Precis. Nej, men det,
även om de i just det här fallet kanske har rätt, så är det i grunden fel. Alltså det är en dålig strategi för vänstern att säga att finanspolitiska rådet ska vara någon sorts ayatollor över den ekonomiska politiken.
Ja, det är dåligt. Precis. Och sen det här med kommunskatten handlade om något, ett förslag som regeringen har om att kommuner som höjer skatten ska bli liksom återbetalningsskyldiga till staten.
Ja.
Och kommuner som sänker skatten istället ska få mer bidrag typ. Men det är ganska grov inskränkning på liksom det kommunala, grunden till det kommunala självstyret som
ger
rätten till att beskatta kommunen. Jag vet inte, jag har inte kanske jättehög tilltro till att det där kommer förverkligas.
Nej, jag hoppas det kan stoppas.
Alltså även kommunpolitiker för de
borgerliga
partierna ute i landet som är i fattigare kommuner, tror jag. Är ganska kritiska till det här liksom.
Ja,
ja. Ska vi hoppa vidare kanske till nedläggningshot mot museer. Det kom en nyhet om att Statens fastighetsverk då chockhöjer hyrorna för, vad är de heter, världskulturmuseerna va?
Ja.
Bland annat då Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet och Etnografiska, va? Det är de som
ingår i
det.
Men även också Världskultursmuseet i Göteborg.
Och det handlade ju om då hyreshöjningar på, ja men det var ganska grova siffror.
14 miljoner eller?
Nej men precis, det var en planerad höjning av hyran med typ 57%. Ganska stor hyreshöjning får man ändå säga. Och de betalar ju inga liksom små summor idag. Ja, men där handlar ju liksom om att Statens fastighetsverk har i uppdrag av regeringen att sätta marknadsmässiga hyror.
Yeah.
Eller marknadshyror kan man ju kalla det. De har ju så här avkastningskrav på sig.
Jag skulle säga att det är viktigt att säga att det är marknadsmässiga hyror, för det finns, ja, det är inte samma, det finns ingen marknad. Nej, för det, de här sakerna. Alltså, det går inte att säga att det finns ingen marknad för etnografiska museet lokaler.
Nej.
Det finns ingenting du kan göra där som inte är etnografiska museet.
Nej, precis. Men man säger att så här, om man skulle då, det är en liksom låtsasmarknad som man,
precis, har. Man hittar på en marknad, ja, i sitt eget huvud och, ja, säger då ska vi få så här mycket pengar. Ja.
Nej, det är fånigt. Men sen så har det också framkommit att även om då Statens fastighetsverk har de här avkastningskraven på sig, så har de gjort mycket större vinst än vad de egentligen behöver.
De har gjort vinst på 150 miljoner.
Ja, precis.
160
miljoner.
Förra året.
Mm.
Så det är sinnessjukt. Och det är ju då att en del av staten tar pengar från en annan del av staten.
Ja, precis.
Alltså det är för att de här pengarna går ju sen tillbaka till statsbudgeten, ja, men som går till att betala Världskulturmuseerna. Ja. Så det är en helt, alltså det är en helt idiotisk logik på så många nivåer.
Ja, men det är liksom ytterligare ett sätt att dränera också
kulturen.
Liksom, för att just det finns en så här systematisk underfinansiering av just kulturpolitiken.
Ja, ja.
Det har varit mycket protester mot det här i media och så.
Ja.
Det har varit en namninsamling mot det som fick uppmärksamhet i media. Och kulturminister Parisa Liljestrand, som är då känd från att inte ha speciellt bra koll på sitt sakområde, hon har sagt att hon ska sätta sig in i frågan.
Ja, så det är jättebra.
Känner du?
Känner mig verkligen, jag känner förtroende.
Ja,
högt.
Ja.
Nej, men det är ju också liksom, jag vet inte hur konspiratorisk man ska vara, men samtidigt kan man ju också tänka att det här är ju museer som det är tacksamt för en liksom nationalistiskt orienterad regering att dra ner på. Alltså museer som representerar
mångkultur eller andra kulturer.
Andra kulturer. Ja. Sen så kanske man kan vara tveksam till sätt att typ etnografiska museet representerar andra kulturer på. Well. Men du kan åtminstone se en kongolesisk fetisch och sen så kan du undra varför den är där.
Det kan man göra, precis. Det var kul. Jag vet inte riktigt varför, eller... Men typ så här Kvartal var ju ute också. Och de vill ju bevara de här museerna.
Ja, men av liksom orientalistiska skäl. Alltså, men en taktisk allians med orientalistiska. Det är ju sorgligt i det här landet att det inte finns några verkliga kulturkonservativa.
Ja.
Alltså som inte är liksom Gimle folkförening som är en sorts live liksom. Det finns inga seriösa kulturkonservativa, och det är ganska, det är ganska sorgligt tycker jag. För att i andra, alltså i typ Frankrike, så skulle det här aldrig gå att göra.
Nej.
Även om det var liksom en högerregering. För att de skulle tycka att det här är så viktig del av vår
den nationella
liksom, kulturen, ja, eller kulturen i sig, ja, är ett egen värde. Men i Sverige där liksom, ja. Jag har en hobbyteori om att det är för att vi inte likviderade adeln. Men vi behöver inte gå in på den. Men ni kan bara ta den och sen kan ni, precis, gissa varför det är så. Men det är så. Alla länder som likviderar adeln har mycket bättre kulturkonservativa.
Mm, precis. Vi lämnar det där, tror jag. Tankeväckande orden.
Framtidens vänster.
Ja, precis. Framtidens vänster. Eller då... Stockholms vänsterallians.
Ja.
Som är namnet på den här nya valsamarbetet kan man säga i kommunvalet i Stockholm.
Ja.
Som har där då Framtidens vänster, som är det här nygrundade vänsterpartiet med utbrytare eller med avhoppare eller uteslutna från vänsterpartiet beroende på hur man ser på det.
Ja,
både och. Och sen så är det då Socialistiskt alternativ.
Tidigare känd som Rättvisepartiet Socialisterna.
Ja, och Feministerna, tidigare kända som FI.
Och arbetarmakten, sektionen av 50 internationalen har också varit just inblandad.
Just det, de har haft ett finger med i spelet här.
Ja.
Nej, men de har... De
men
här...
att de är en person så förstår jag att de inte ställer upp.
Nej, precis. Det är tråkigt. Nej, men de har då gått ihop i ett samarbete inför kommunvalet i Stockholm. Och de höll en valkonferens för en vecka sedan, 1 mars, i Rinkeby Folketshus. Då de då bland annat beslutade om namnet Stockholms vänsterallians.
Ja.
Som är då namnet liksom på listan. Ja. De andra två alternativen var Förenade vänstern och Vänster i rörelse.
Ja.
Av de tre så tycker jag ändå Stockholms vänsterallians är nog det bästa.
Ja, men det är fortfarande,
det är fortfarande inte så jättebra.
Vi kommer in på det, men om man jämför liksom med... Det de stylar sig på. Ja, enhetslistan tycker jag också är ganska dåligt. Jag tycker rött är väldigt bra. Det är väldigt tydligt. Vi är rött.
Ja.
För det är ju det. Alltså de stylar sig ju. Det här är ju väldigt inspirerat av de danska och norska motsvarigheterna då.
Mm.
De vänsterpartierna till vänster om det etablerade vänsterpartiet.
Mm.
I Danmark socialistisk folkeparti. I Norge socialistisk vänstre. Så... gick de ihop och efter ganska lång tid, i alla fall i Norge efter väldigt lång tid, men i Danmark kanske efter lite kortare tid, så har de liksom etablerat sig som ett till vänsterparti. Så i Norge och Danmark så finns det två partier till vänster om sossarna.
Ja, precis. Och det kan man väl säga det har väl varit fördelaktigt där kanske, kan man ändå tänka, eller liksom...
Ja, jag har inte jättebra koll på Danmark. Nej. Så jag vill inte uttala mig där. I Norge har det varit väldigt positivt. Framförallt eftersom de har ganska två olika kulturer kring partiet. Det är rött, även om det också från början var ett ganska akademiskt parti. Det är lite krångligt. Men har en mycket mer proletär framtroning.
Mm.
Är kanske lite mer populistiska. Har lite, inte liksom, eller, men de är inte så starkt profilerade i frågor om miljö till exempel.
Nej.
Det är inte så att de har dålig klimatpolitik, men det är inte något de prioriterar.
Nej.
På det sättet, medan socialistiskt vänstre är lite, alltså det är också att socialistiskt vänstre är mer som det svenska miljöpartiet rent historiskt. Alltså att det bildades av liksom 68-vänstern.
Mm.
På ett annat sätt. Så det liksom har alltid varit socialistiskt, feministiskt och miljömedvetet.
Just
nu finns ett miljöparti i Norge också. Eller det grann, men
som är mer liberal miljö.
Ja, precis. Liksom. Men de är väl kanske som... Jag skulle ändå säga som att de är som vänsterfalangen i miljöpartiet i Sverige.
Mm.
Så de är liksom mer... De är mer Amanda Lind och mindre Daniel Heldén.
Just det, på det politiska spektrat. Ja.
Men där har det varit väldigt positivt, för det betyder att man har kunnat, rött har kunnat nå, så de är väldigt starka i städerna, och sen är de väldigt starka i Nordnorge, i vissa distrikt i Nordnorge är de största parti.
Mm.
Till exempel i Finnmark, tror jag, i vissa distrikt i Finnmark är de största parti, medan socialistisk vänster finns överallt på ett helt annat sätt, finns i varje bygd och by, men också liksom rekryterar en progressiv storstadsvänster liksom.
Ja, just det.
Det har också gjort liksom att socialdemokraterna de har fler att förhålla sig, så nu när de har förhandlat, så nu är det ju en regering bestående av fem partier i Norge. Socialdemokraterna, socialistisk vänster, rött, Centerpartiet och Miljöpartiet.
Eller alltså är det inte en socialdemokratisk regering?
Nej, det är en samlingsregering.
Är det det?
Ja, jag är ganska säker på det. Googla det.
Kan jag får googla det, för jag tror kanske.
Men jag tror de i alla fall har gemensam budget.
Ja.
Men då är det så att då måste socialdemokraterna, för de är en stark part, de måste förhålla sig till fler. De kan inte liksom bara krossa ett parti för att de är så, vi måste ha stöd. Och det tror jag har varit positivt. Så på det sättet så tycker jag generellt att det är positivt att om det skulle komma in ett till vänsterparti i svensk politik. Sen vet jag inte om den kulturella skillnaden som gör att man attraherar olika väljargrupper är så tydligt. För att för mig känns framtidens vänster, och jag läste deras partiprogram idag, eller valplattform eller vad heter det? Ja, plattform tror jag. att de är som Vänsterpartiet skruvat upp.
Mm.
De är liksom, de är lite mer Vänsterpartiet än Vänsterpartiet. Och det är ju inget fel med det, eller liksom jag är också vänster om Vänsterpartiet.
Mm.
Men de har liksom, de har ju det här förortsprofilen. Det är ju det de satsar hårt på.
Mm.
Och det tror jag kan gynna dem, men jag vet inte om man når, för jag tänker att det Rött nog har gjort är att Rött har tagit väljare från Socialdemokraterna och Centerpartiet i Norge. Centerpartiet i Norge är lite annorlunda, det är inte som Centerpartiet i Sverige. Eller det är typ som gamla Centerpartiet, kan man säga. Centerpartiet färre för länge sedan. Kalla googlar.
Mm. Nej, förlåt. Jag ska sluta googla. Ja, det...
Kom du fram till något?
Precis. Ja, men precis. Det är en... Alltså, Arbetarpartiet är de som är regeringen.
Regeringen. Men de har budget, ja, tillsammans med fyra andra partier.
Mm. Nej, det var det som jag...
Nej, men det är bra att vi har koll på det.
Ja, nej, men jag läste... Det var för att jag läste om att sossarna i Sverige var på... besök där och ville
göra samma sak.
Ja.
Ja.
Precis, att det är ju typiskt socialdemokratiskt att de vill bara styra själva.
Ja.
Ja.
De är ju, det är ju deras habitus tillstånd som, ja, man säger i psykiatrin.
Precis. Nej, men bra. Ja, men då hade vi det.
Nej, men så jag tänker bara att så länge framtidens vänster eller det här Stockholms social...
Stockholms vänsterallians. Allians,
ja. Mm. SVA. Mm. Svenska som andra språk.
Ja, just det.
Ja, men det är bra.
Ja.
Jag bara hoppas de är inne för the long game.
Ja.
Alltså jag tänker att de måste satsa på att de ska komma in i regering om 20 år.
Jo.
Inte om 4 år.
Nej, precis. Det är väl exakt. Alltså just det här... Det är ju väldigt, de här historierna, parallellerna till Norge och Danmark. Alltså det är ju mycket längre, ja, rörelser.
Alltså som AKPR, ja, som Rött i huvudsak står av bild. Alltså det är som KFML, mm, ungefär. Alltså,
mm,
inte KPML-ar, men utan KFML, för de var maoister. Mm. AKPR, Arbeiderpartiet, kommunisterna, ja, revolutionärer.
Ja.
Som Rött, det huvudsakliga, de är ju också de andra små vänsterpartierna, men det är det, mm, huvudsakliga partiet.
Mm.
De har ju hållit, alltså rövalgallianser började liksom på 80-talet,
ja,
att ta enstaka mandat.
Mm.
Och det har tagit tills 2017, tror jag.
Mm.
2025, alltså minus 8 år, 2017 va?
Ja.
2017 innan de kom in i riksdagen liksom.
Ja.
Så det är väl bara det jag hoppas på, att de är inne för the long game.
Mm.
För att är de inte det så kommer det vara,
ja, men precis,
så kommer det vara en liten puff och sen är det borta igen.
Ja.
Men är de beredda på att okej, vi ska kämpa för det här. Och jag tänker på att typ särskilt så socialistiska alternativ. Mm. De har ju, alltså jag kan säga att jag gillar inte dem av många olika anledningar.
Mm.
Men de har hållit på länge.
Ja.
Så på dem kan jag säga så att de har nog det ihärdiga i sig. Mm. Att kämpa lång tid till.
Mm.
Men sen så måste man ju också bygga ett parti.
Mm.
Och det är ju det nästa steget, att bygga ett parti. Så steg ett är att man måste ha beredd på att det tar lång tid. Och steg två är att man måste bygga ett parti av det. För du kan inte vara en valallians hur länge som helst. Liksom.
Nej, precis. Det här är ju... man får se vad som händer liksom framtiden. Det här är liksom för det här valet och sen så,
ja,
kanske det händer grejer liksom, såklart. Men jag försökte liksom läsa lite bara vad det är de har kommit överens om. Alltså vad är, ja, det som de har för frågor de tänker driva och så, varför och liksom hur de tänker kring just kommunpolitiken i Stockholm. Det var lite svårt, måste jag säga, att hitta, ja, information. De antog tydligen ett 40 sidor lång valplattform.
Oj, ja.
Men jag har inte kunnat hitta den publicerad på nätet på några av deras hemsidor än. Så att, istället, det jag har läst är då två artiklar med reportage och intervjuer från den här valkonferensen. Den ena var då i Flamman.
Ja.
Och den andra var i Offensiv, som då är Socialistiskt Alternativs egen tidning. Så Flamman är ju då den oberoende parten, om, mm, man får säga så.
Oberoende vänsterparti.
Ja, exakt. Nej, men det de kom fram till i det här valsamarbetet är att de fem viktigaste frågorna som de ska driva gemensamt är bostadspolitik, antirasism, klimatmiljö, matpriser och skola / förskola.
Ja.
Ganska brett, men det är, ja,
det är väldigt inspirerad av Soran Mamdani.
Ja, det är det ju.
Särskilt där med mat och förskola.
Ja. Nej, men det kan man verkligen se. De, ett av deras konkreta grejer som Lorena Delgado Varas, som då blev intervjuad i Flamman, som hon pratade om, var just det här med man vill se sänkta hyror, man vill ha kommunala byggbolag, kommunala matbutiker, och det är ju direkt från liksom Sorans kampanj.
Ja.
Sänkt arbetstid för de som arbetar i kommunal verksamhet. Ja, det var några av de liksom grejerna hon lyfte.
Ja, men det är ju inte, alltså,
det är inte det dumma grejer liksom.
Nej, nej, det är alltså, särskilt kommunalt byggbolag tycker jag.
Mm.
Är liksom om man vill, det här är vad jag har nördat ner mig på senaste tiden då. Men om man vill ha en developmentalistisk linje alltså, som socialist. Jag vet inte om man vill det. Det kan man diskutera.
Ja.
Men om man vill det. Om man vill välja liksom en linje som liknar Kinas linje.
Just det.
Eller Sverige på 50-talets linje.
När man bygger grejer.
När man bygger grejer.
Ja.
Nej, men när man håller på med utveckling.
Ja.
Och bygger grejer. Och inte bara liksom hantera förfall.
Ja.
Så då tycker jag det låter som en jättebra idé. Sen vet jag inte om jag delar det projektet.
Nej.
Men om man gör det. Vilket jag tror de gör. Medvetet eller omedvetet.
Mm. Ja, nej men jag försöker så här, försökte lite så här förstå deras ingång också kring just kommun, liksom politiken. De liksom är, de måste ju på något sätt förhålla sig kritiskt till vänsterstyret i Stockholms stad, eller de gör ju det. Och en av de grejerna de kritiserar är att de inte tycker att då det rödgröna styret har gjort tillräckligt mycket motstånd mot Tidöregeringens politik under den senaste mandatperioden. Mm. Och jag tror då verkar hon syfta på typ den repressiva politiken med ökad övervakning och visitationszoner och så i Stockholms förorter.
Ja.
Och ja, men hon menar väl då att man skulle kunna gjort mer för att på något sätt vara en motståndskraft där. Inte jättetydligt exakt vad det skulle innebära.
Nej, men jag vet inte om man kan det.
Nej.
Eller inte. Om man kan det så tycker jag att de skulle vara det.
Jo.
Men det finns stor risk för att man inte kan det. Men så.
Ja, precis.
Att jag tänker polisen opererar på statlig nivå.
Ja. Liksom. Nej, men precis. Det är ju, och jag, liksom i ärlighetens namn så har ju Stockholms stad varit, alltså, liksom,
ja, man har ju minskat ordningsvakter och minskat övervakning.
Man har gjort sådana grejer, man har ju kritiserat den politiken som förts från regeringen.
Ja, absolut.
Även om kanske i vissa fall ens händer är bakbundna. Liksom.
Ja.
Så att, ja, det där tycker jag är kanske på sätt och vis, jag vet inte riktigt hur, om jag helt delar den verklighetsbeskrivningen på något sätt. För att jag tycker ändå att Stockholms stad har på många punkter gjort saker som liksom gått emot och varit så här offensiva i andra frågor liksom kring typ med så här, det vi pratade om med att jaga liksom privata så här bolag i skolan och försöka liksom göra grejer för att just inom dem liksom med de medlen man har från kommunen så har de ändå gjort vissa liksom grejer som jag absolut skulle säga på något sätt är motstånd mot regeringspolitiken. Men sen kanske en grej som jag tror där den här då valalliansen, där de har någonting, eller där folk nog känner att så här, kommunen kanske inte har gjort tillräckligt, det tror jag är också hyrorna.
Ja, ja.
Alltså att man inte har lyckats sänka hyrorna eller
frysa
dem eller whatever. Så att där kan de nog få en hel del medhåll liksom, tror jag.
Ja. Nej, alltså för mig så, det är bara mina högst personliga åsikter. Det är att jag är ganska nöjd med vänster eller liksom socialdemokratiska styret i Stockholms stad.
Mm.
Däremot är jag ganska missnöjd med styret i regionen.
Mm.
Så om de ställde upp i regionen så skulle skulle de ha min röst, även om jag kanske inte helt tror på dem heller, men en proteströst från mig, Men jag förstår, jag skulle också säga så här, rent strategiskt så tror jag att de inte borde ställa upp i regionen.
Nej, det är mycket svårare.
Ja, och också att bygg där de är starka och bygg sakta. Bygg.
Ja. Ja, nej men precis.
Jag tänker bygg i strategispel.
Mm.
Så brukar man tala om tall och wide.
Ja, just det.
Som olika strategier.
Mm.
Och jag tror att de borde starta wide. De borde bli ett brett parti på låg nivå.
Mm.
Innan de försöker bygga uppåt mot högre nivåer.
Ja, ja men det låter väl...
Säger jag som
precis.
Har spelat mycket Civilization.
Exakt. Det lär en ett och annat om
partibygg.
Jag vet inte riktigt. Nej men jag tror ändå du har en poäng där. Sen just kring det här att de är ju den här förortsförankringen. Ja men det var ju dels där med alltså övervakningen och liksom repressionen i förorterna som de vill motverka. Men Delgado Varas lyfte också fram att typ kommunen skulle kunna jobba mer för att stärka föreningslivet i förorterna. Genom att typ hjälpa förortsorganisationer och antirasistiska grupper.
Ja, alltså. Ja absolut.
Och det är väl ja, rimlig grej.
Och det är också ett bra sätt att bygga en bas.
Mm, nej men precis.
Om man upplever att det partiet, alltså...
Ja.
Det är ett väldigt amerikanskt sätt att bygga politik på.
Mm,
att man skapar liksom den sortens allianser. Men det är kanske det vi behöver.
Ja. Nej men så att det var väl lite, ja, som sagt, lite svårt med liksom, då det kanske kommer mer när valrörelsen för kommunen mer drar igång. Att de har lite tydligare utåtriktad kommunikation kring liksom vallöften och så som jag inte riktigt kunde hitta för tillfället. Men,
nej, men det är också att det har funnits i 3 månader. Nej, men...
Ja, och det här liksom, lanseringen av det här valsamarbetet är bara en vecka gammalt.
Så ja,
det,
precis.
Det är inte jättekonstigt.
Så jag tänker att det är inte så...
Nej. Men ja...
Då var vi klara.
Jag tror vi var klara där.
Ja, men jag har en grej. Mejla om du vill till stockholm@alltåtalla.se med filmtips som du vill att vi ska göra en Patreon-podd om.
Ja,
och det ska vara filmtips relaterat till Stockholm på något sätt.
Just det, yes. Bästa Stockholmsfilmerna. Ja, det kan vi...
Så kan vi försöka göra något Patreon-avsnitt eftersom,
ja,
eftersom de som gör Patreon-avsnitt har fått barn.
Ja, just det, okej, då måste vi stappa upp. Ja, men visst. Yes, ja men tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och man kan ju stötta oss på Radio Allt åt Allas Patreon. Man kan kontakta Allt åt Alla Stockholm också om man vill liksom engagera sig i lokalgruppen. Och glöm inte att komma på kollektivtrafikfesten på Cyklopen den 28 mars.
Och läs senaste numret av Svärm.
Oh, just det, det kan man också göra.
Om arbete.
På hemsidan alltåtalla.se. Ja, men tack så mycket. Hej då.
Hej då.